Välkommen till JP diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten. JP diskuterar kommer idag att handla om rätten att bli glömd. En rätt för privatpersoner att kunna påverka tillgången av den information som finns om dem ute i etern. Den kommer att aktualiseras i och med Google Spain-målet som avgjordes av EU-domstolen den 13 maj i år. Målets utfall präglades starkt av EU-stadgans ställning som primärrätt. Vad har då detta avgörande fått för konsekvenser? Och vad kan det komma att bli i framtiden? Ja, det är några av de frågor som vi nu ska försöka besvara, och till vår hjälp så har min kollega Gunnar Bramstång och jag, Elin Brodén, träffat Henrik Norinder. Låt oss börja. Välkommen till JP diskuterar, Henrik Norinder, universitetsadjunkt här vid Lunds universitet och undervisar bland annat i EU-rätt.
Det stämmer bra.
Välkommen.
Tack så mycket.
Och idag så ska vi börja, jag tänker vi börjar ta vårt avstamp här i Google Spain-fallet. Så då får du jättegärna berätta lite kort om det och bakgrund till det helt enkelt.
Mm. Google Spain-fallet är ju roligt därför att det här är ju då både uppmärksammat för privatpersoner. Men det är också principiellt intressant, inte minst beroende på då att själva poängen är ju att det är en sökmotorleverantör som ses som personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsdirektivet 95-96. Det innebär alltså att sökmotorer kan vara skyldiga att avlägsna sökträffar som relaterar till enskilda individer. Och det här kan då också få betydelse för andra digitala tjänster. Bakgrunden till det här målet, det var en spansk medborgare, González, som klagade på att det fanns länkar till två sidor från dagstidningen La Vanguardia från 98. Och där var det en annons som då innehöll hans namn, och det fanns också då bland sökträffarna när någon sökte på hans namn på Google. Och annonsen hade då rört en försäljning på exekutiv auktion av hans fastigheter som då hade utmätts på grund av obetalda socialförsäkringsuppgifter. Men själva uppgifterna som sådana var egentligen inaktuella. Och då begärde han att den här tidningen skulle åläggas att ta bort eller ändra sidorna så att hans uppgifter inte skulle visas. Eller då att tidningen skulle använda sig av, som han då säger, vissa verktyg som sökmotorn tillhandahöll för att skydda hans personuppgifter. Och så begärde han också då att det spanska Google Spain, eller då det amerikanska Google Inc. som då driver den här sökmotorn, skulle då åläggas att ta bort eller dölja personuppgifterna så att man inte skulle hitta dem längre. Och här är då själva frågan för då en sökmotorleverantör hur de då blir kopplade till det här direktivet när det då gäller personuppgiftsfrågor och dataskyddsdirektivet. Och domstolen sa ju då att en sökmotorleverantör genom att de då automatiskt, konstant och systematiskt leta efter information som då publiceras på internet, då insamlar de sådana uppgifter och så återvinner man dem och man registrerar och man organiserar dem i indexeringsprogram. Och det här är ju precis det som dataskyddsdirektivet talar om. Och så lagrar man dem på sina servrar och i förekommande fall så utlämnar man och tillhandahåller dem till sina användare i form av förteckningar över sökresultat, ni vet, när ni googlar. Och det här är ju då uttryckligen och ovillkorligen angivna i direktivstexten, och därför är det då behandling. Och det är då som sökmotorleverantören då behandlar de här uppgifterna. Och därför så blir detta då kopplingen mellan sökmotorleverantören och själva dataskyddsfrågan. Och då har det ingen betydelse att uppgifterna redan var publicerade på internet och att de inte har ändrats utav sökmotorleverantören, utan att de finns där därför att Googles arbetssätt leder till att de då blir spridda. Eftersom då sökmotorleverantören här Google var den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, så är det då de som är ansvariga för behandlingen av de här personuppgifterna. Det som man då kan fundera över, det är ju då den här territoriella räckvidden, för det är ju då i Spanien. Och då menade domstolen att Google Spain är då ett spanskt dotterbolag till det amerikanska bolaget då Google Inc. Och genom att marknadsföra och sälja reklamutrymme för den här sökmotorn så är då Google Spain en behandling som är då ett led i själva verksamheten. Och då är man etablerad inom EU i den mening som avses i direktivet. Så man kopplar den spanska så att säga, dotterbolaget till det amerikanska bolaget. Och eftersom de då utför tjänsterna inom EU, ja, då blir direktivet också tillämpligt i form av den här territoriella räckvidden som är nödvändig. Så vad är det handlar om? Jo, det handlar om att individer kan ha rätt att bli glömda på internet. Nu känns det här ibland som det skulle vara barn som är bortglömda. Sådär. Men det handlar om att man ska kunna avidentifiera uppgifter, ta bort sidor, ta bort information. Och det är nog en del som skulle vilja ha det. Framförallt som ansvarig då, som personuppgiftsansvarig här, så innebär det att bolaget under vissa förutsättningar då är skyldiga att avlägsna länkar från de här sökträffarna som avser då en fysisk person. Och här kan vi då notera att det här gäller fysisk person generellt. Det kan vara annorlunda för då offentliga kända personer där det här kan då bli en annan fråga, och där vi det här delvis kan titta på när det gäller Europadomstolen som för skydd för mänskliga rättigheter, bland annat då konventionen där, eftersom den då tar upp även då kända personers möjligheter att ta bort information eller ha rätt i sina bilder till exempel, som är ju delvis annan fråga. Det här är då personuppgifter som inte är oriktiga, adekvata, relevanta eller som omfattar mer än vad som är nödvändigt.
Så det måste vara någon form av inaktualitet i, ja, uppgifterna?
Ja, och i praktiken så säger man då att det är rätten att bli glömd. Vad man också säger då från domstolens sida, det är då att det är sökmotorleverantörens ansvar att bedöma när sånt här avlägsnande ska ske. Och då ska man alltså göra en avvägning mellan internetanvändarnas legitima intresse av information och den berörda individens grundläggande rättigheter. Och det här gäller då framförallt respekt till privatliv och skydd för personuppgifter, det vill säga två artiklar i stadgan. Och då är det alltså utan någon närmare vägledning så säger domstolen att individens rättigheter i allmänhet då får anses överväga internetanvändarnas intresse. Det är då bundet om omständigheter som den här aktuella informationens natur och allmänhetens intresse till informationen. Och det här kan då variera beroende då på, som vi sa innan, om den berörda personen är en offentlig aktör eller inte. Men tanken är alltså att vi tittar på informationens natur och allmänhetens intresse kring den här informationen.
Så hur ser den unionsrättsliga regleringen ut på området?
Det som vi då tittar på när det gäller framförallt då unionsregleringen här, då är det, ju, då är det dataskyddsdirektivet 95-46. Och den andra delen är ju då frågan om stadgan och framförallt artikel 7 och 8 som då är den här naturliga kopplingen mellan dataskyddsdirektivet och skyddsfrågorna som då är anses skyddsvärda tillräckligt mycket här.
Men om vi går in och tittar närmare på konsekvenserna av den här av domen.
Ja, alltså det man kan säga är ju, en av konsekvenserna är ju då att en del har ju trott att det medför någon absolut rätt att bli glömd, och det är det ju inte. Däremot så har man betonat integritetsskyddets ställning även då inom ramen för EUs nuvarande regelverk. Så det här kommer alltså att påverka inte bara just Google och andra sökmotorer, Bing och DuckGoGo eller motsvarande, utan det här kommer även röra då annan form av databehandling. Framförallt så är det då sökmotorer är i egenskap att vara personuppgiftsansvariga. De har en skyldighet då att agera vid en välgrundad begäran om att personuppgifter ska tas bort. Men vilka de praktiska är och de rättsliga konsekvenserna, det har inte liksom dykt upp ännu. Det här är ju från i maj i år, så att det är relativt nytt på det sättet. Inte minst för att det ska få någon praktisk genomförande möjlighet. Det finns en artikel 29-grupp, och det är då experterna där dataskyddsmyndigheterna från EU-länderna där man ingår. Och då har de sagt att de kommer att utfärda riktlinjer för hur de här sökmotorleverantörerna och andra personuppgiftsansvariga då ska förhålla sig till rätten att bli glömd. Google har ju då skapat en funktion där man kan begära att man ska få personuppgifter avlägsnade. Och det är ju då många som har sökt detta. Och det här innebär ju för Google då att man kan då ha en varning i sökresultatet. Om ni googlar så ser ni att det kan ha tagits bort länkar på grund av rätten att bli glömd. Så googla nu någonting och kolla, ska ni se. Googla juridisk publikation eller något så ser ni. Och de har också välkomnat då Googles initiativ. Frågan är ju bara, är det tillräckligt? Och där är man ju också tveksamma. Det här gör alltså att Datainspektionen och andra tittar då på när det gäller andra former av digitala tjänster som innefattar då automatiserad behandling av personuppgifter. Sociala medier, försäljningssajter. De bör nog också då vara beredda på att ta upp frågor som gäller att ha rutiner för hantering då av klagomål från berörda individer. Och det gäller ju då andra då personuppgifter som det inte då längre finns ett berättigat intresse av att behandla, även om det har varit tillåtet. Det som dessutom dyker upp som en konsekvens, det är ju då att man kan säga att domstolen har ju lagt ansvaret på detta till de berörda sökmotorleverantörerna, som kommer att ha i sista hand att avgöra, är det ett berättigat intresse eller inte. Och den kan man ju diskutera, är det bra? Är det meningen att vi ska lämna över en sån här funktion till ett företag? Alltså, vi lämnar ju över i andra former, så det är inget konstigt på det sättet. Men det här blir ju en väldigt tydlig fråga om en rättighet som i så fall ska hanteras av någon form av verksamhet inom Google till exempel, som då ska göra den här bedömningen. Är det här berättigat intresse att ta bort personuppgifterna eller inte? Och hur den övervakningen ska ske, och om man inte får uppgifterna borttagna, vart ska jag gå då?
Vem är det som är?
Vem vaktar den här delegationen i så fall? För någon form av delegation har ju skett i så fall. Relativt otydlig, men på något sätt har den gjort. Å andra sidan, alternativet hade varit att man skulle gå till domstol eller till myndighet i så fall och beordra Google att ta bort vid vita av. Och det blir också, det är ju det här som är det svåra. Hur gör man detta rent praktiskt? Och det man kan säga då som kan vara en fördel om man lämnar över till Google, det är ju till exempel då, det är ju att de som företag drabbar sig av en enorm badwill om det visar sig att man inte följer eller säger att vi hinner inte eller vi gör inte det här. För det skulle ju innebära att man drabbas av sitt egen motto, don't be evil. Vilket då kan användas till problem för Google helt enkelt.
Jag tänker att det måste vara en kostnadsfråga också.
Ja, och det blir det. Däremot så kan man ju säga att vad man kommer att behöva göra är då att man har antingen automatiserat det, eller att man då har anställda som ska titta på alla dessa då begäran från privatpersoner som säger ta bort detta. Som får göra, och då måste det finnas någon form av rutin i så fall. Frågan är hur mycket det här kan automatiseras. Men det är nog Google bättre på att svara än jag.
Men kan det inte också ses lite som att, för EU har ju ändå verkligen värnat om rätten till information och yttrandefriheten. Kan inte det här nästan ses som ett steg i motsatt riktning?
Ja, alltså man kan ju säga så här att gränssnittet mellan yttrandefrihet, mellan informationsrätten, så har man också sagt att vi har betalat ett högt pris för privatpersoner och information rörande dem. Och där kan man ju se att domstolen har ju varit väldigt tydlig med att man säger vi väljer informations, så att säga, den som har haft informationen före ibland då möjligheten att ta del av den. Det vill säga privatpersonens intresse av att ta bort får väga mer. Och det är ju kopplat direkt till stadgan när det gäller då skydd för personuppgifter och rätten till privatliv. Och det är väldigt tydligt att domstolen flera gånger vill skjuta in sig just på den, så att säga, att man vill ge det företräde framför mer då informationsfriheten i så fall. Men du har helt rätt i att alltså man har varit väldigt noga med att vi ska ha tillgång till väldigt mycket information. Och det här är väl en form av återreglering över, inte att man med censur, utan först i efterhand kan säga vi måste hitta ett sätt att få undan information som annars skulle bli, som då ses som ett bekymmer för privatpersoner.
Och i och med Lissabonfördraget så fick ju stadgan status som primärrätt, och det är någonting som syns tydligt i det här fallet.
Domstolen är väldigt noga med att man vill påtala just artikel 7-8 i stadgan, ja, när det då gäller privatliv och rätt till personuppgifter. Och det är nästan sådär så att man skriver in det väldigt tydligt att glöm inte bort stadgan 7-8, stadgan 7-8, stadgan 7-8. Nästan så att det blir pedagogiskt övertydligt. Antingen därför att man tycker det är viktigt, alternativt att man tycker att man inte har riktigt på fötterna annars, men då blir den här bra att använda.
2015, alltså nästa år, så ska man anta en förordning, en ny förordning på,
ja,
på det här området. Va?
Ja.
Vad kommer det här innebära?
Alltså för det första är det rätt intressant. Man går från direktivsform till förordning. Vilket då för min del betyder att man inte riktigt tror på att medlemsstaterna klarar av att transformera detta till nationell lagstiftning. Utan att vi istället behöver ha det i förordningsform. Eftersom det då blir direkt tillämpligt. Men framförallt så kommer det den då, enligt det förslag som finns i alla fall, att få ett betydligt bredare territoriellt tillämpningsområde. Vi behöver inte gå omvägen via, som i det här fallet, Google Spain, att då säga vi måste hitta ett dotterbolag eller någon form av tjänstutövande inom EU. Utan här gör man ju så att man säger istället att erbjuder man tjänster till EU-medborgare, oavsett om det finns dotterbolag eller filial inom EU, så räcker det att man tillhandahåller tjänsten. Och då blir det då en mycket tydligare extra territoriell verkan som då handlar om att man inte vill se att bolag drar sig undan från den europeiska marknaden för att på det sättet tro att man inte berörs av reglerna. Så att det är tydligt att man vill mycket tydligare utöka ansvaret för att förordningen ska få en tillämplighet globalt helt enkelt.
Det är spännande.
Det tycker jag. Jag menar, extra territoriell verkan har vi liksom under många områden. Mm. Vi har konkurrensrättsligt och vi har på flera andra områden. Men just här när det gäller då att ytterligare påtala egentligen dels då dataskyddet som sådant i förordningsform, men egentligen då kopplat via det här målet också till stadgan när det gäller då skydd för personuppgifter och skyddet för privatliv, att det mycket tydligare också blir en koppling mellan dessa. Att det är där som man också vill vara noga med att kunna säga att vi skyddar ett antal intressen som då är på individnivå i första hand.
EU ska ju tillträda EKM i framtiden. Vad kommer det få för konsekvenser?
Som alltid när det gäller både så stadga och EKMR så blir det ju alltid lika spännande där tanken är att de ska komplettera varandra. Mm. Varenda gång saker från, eller när, så fort rättssystem ska komplettera varandra, så vet jag av egen erfarenhet från 90-talet när jag föreläste konstitutionell rätt. Det var att de faktiskt inte kompletterar varandra utan de komplicerar varandra. Mm. Så tillvida att vi måste då se att praxisen ser likadan ut. Vi måste hitta någon form för hur konventionen för mänskliga rättigheter ska kunna anpassas till stadgan och vice versa. Men att det blir någon form av starkare skydd, jag tror det. Men det är inte självklart i alla lägen. Därför att vi har olika överväganden när det då gäller stadgan kopplat till dataskydd i förhållande till konventionen som vi tar upp även andra värden. Och där får vi ju se vilket i så fall som kan ta så att säga, förhand på detta.
Ja, om det finns olika syn på rätten till privatliv exempelvis, ja. Som du nämnde tidigare.
Det hade jag tyckt varit spännande att se om någon hade velat titta ytterligare på i så fall.
Avslutningsvis då, om vi ska återkoppla där vi började med Google Spain-fallet. Så vad tycker du personligen så om utfallet som det här målet fick? Är det positivt?
Eller ja, det tycker jag. Ja. Jag tycker det är positivt. Mm. Sen kan man diskutera tillämpligheten av det, hur det ska lösas rent praktiskt. Men att man ska säga att sökmotor och leverantörer inte skulle vara personuppgiftsansvariga, det hade blivit ohållbart. Att privatpersoner ska ha rätt att kunna säga ta bort information som inte längre är relevant, det är väl alldeles utmärkt. Mm. För handen på hjärtat, hur många skulle inte vilja ta bort några dokument om sig själv? Och det behöver inte vara saker, för Facebook ligger ju inte inne på det här. Men andra grejer som har skrivits, det hade varit rätt skönt ibland om man visste att det där går faktiskt att ta bort. Snarare att det kommer alltid att finnas kvar. Mm. Så det är avseendet, ja det är klart att det här är viktigt. Och framförallt så handlar det också om att vi på något sätt återtar också frågan om möjligheten att kunna säga att ta bort information. Sen kommer det alltid diskuteras huruvida rätten att ta bort den här rätten att bli glömd kan användas på olika sätt. Om det då gäller kopplingar till företag eller någonting annat där då journalistiskt verk kommer att bli svårare. Det är en annan fråga som kommer att dyka upp.
Det är ett ämne som är otroligt spännande och vi skulle kunna prata mycket mer om det. Men jag tror vi får nöja oss där för idag och tacka dig Henrik för att vi fick intervjua dig.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Och vi vill även tacka er som har lyssnat idag. Håll ögonen öppna efter nya avsnitt av JP diskuterar på vår hemsida www.juridiskpublikation.se och Facebook-sidan.